frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Varför skulle Gud släppa in dig eller någon människa i himlen? Varför? Någon som kan svaret?
Att han är god och har förlåtit oss.
Ja. Han är god och nådig och har förlåtit oss för Jesus skull, va? Att Jesus har betalt för våra synder och vi har en frälsare. Nu är det många människor som inte vill veta av det. De vill inte veta av någon frälsare utan tänker att de ska klara sig själva utan frälsare. Och de tänker väl så här att när Gud ser på vårt liv så måste han ju ändå se att vi har gjort någonting bra, och det kanske väger upp det där dåliga vi har gjort. Vad säger ni om den tanken? Kan det bra vi gör i livet väga upp det dåliga så att vi klarar oss utan frälsare? Nej. Det är många som tänker så. Nej, visst, det är så att hur än mycket en människa anstränger sig för att lyda Guds lag så kan hon inte göra det fullkomligt så som Gud kräver. Utan vi är syndare och vi behöver en frälsare. Vi ska gå igenom sen i vårt bibelstudie lite grann jämföra kristendom och islam, och det är just den här punkten, den här egentligen enkla frågan, varför ska Gud släppa in oss i himlen, som är den stora skillnaden. Där finns det många andra skillnader, men just det, själva kärnan är ju den skillnaden. Och de tänker att man blir frälst genom att underkasta sig Guds vilja, men kristendomen förklarar klart och tydligt att det är av nåd. Det är en gåva för Jesu Kristi skull. Vi har en frälsare. De har ingen frälsare. Det är en stor skillnad. Jag ska läsa det här stället som vi har återkommit i flera gånger, som är klart och tydligt varför vi blir frälsta. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Låt oss knäppa händerna och tacka. Vi tackar dig för att, Herre, för att du har sänt din son att ta bort våra synder, och att du skänker oss frälsningen av nåd utan att vi har förtjänat det. Ja, vi har inte förtjänat frälsningen. Vi kan inte göra det. Vi är oändligt tacksamma för frälsningens gåva. I Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan hört. Det är ett stycke ur Lukas 21 kapitel där Jesus förbereder oss för hans återkomst genom att förutsäga de tecken som ska ske före hans återkomst. Det här gör han för att göra oss beredda. Och det han har förutsagt, det kommer att ske. Förra söndagen då hörde vi hur Jesus red in i Jerusalem. Han kom ridande på en arbetsåsnas föl, och folket skar kvistar från träden och strödde på vägen, och så ropade de: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi såg att det här var uppfyllelsen av två profetier. Egentligen om man läser detaljerna så är det fler profetier som går i uppfyllelse, men i alla fall två tydliga profetier. Dels så fann ju lärjungarna åsnan och hennes föl i byn framför dem, precis som Jesus hade förutsagt strax tidigare. Och när Jesus, som är konungen, Messias, rider in i Jerusalem på på arbetsåsnans pöl, så går Sakarias profetia i uppfyllelse, och Sakarias profetia var 500 år gammal. Sen är det andra detaljer här också som är också uppfyllelsen av gammaltestamentliga profetier. Så när de sjunger Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, så är det ju egentligen en uppfyllelse av lovsången i psalm 118. När de kallar honom Davids son, då erkänner de ju honom som konungen, ättlingen som gamla testamentets löften och förutsägelser syftar på. Davids ättling, konungen som skulle, vars rike skulle vara utan slut, omfatta allt, ett evigt rike. Sen när man frågar vem han är som kommer, då svarar ju folket: det är profeten Jesus från Nazaret. Och när de säger att han är profeten, så är det ju också att de erkänner honom som uppfyllelsen av en profetia i Mose, i Moseböckerna, som förutsåg den särskilde profeten som och Gud har bundit vårt liv. Vårt liv beror på hur vi ställer oss till hans ord. Så vad vi kan se av det här, det är ju att det som Gud har förutsagt, det går i uppfyllelse, det sker också med enorm precision. Det här vittnar om Guds suveräna makt, och karaktären på uppfyllelsen vittnar ju om Guds stora nåd, att han uppfyller sina löften precis som han har sagt. Och när vi ser hur Gud har uppfyllt de här forntida löftena och förutsägelserna med sån precision, så förstår vi att också de få profetier som fortfarande inte har gått i uppfyllelse, de ska också ske precis som han sagt. Sån är ju Herren. Vi kan lita på honom. Det sker som han har förutsagt och inget annat. Herren presenterar ju sig så här på ett ställe genom sin profet Jesaja: kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Och det är ju tillämpligt på oss också. Visst, det är en uppmaning till oss också, lika mycket som dem. För då hade de flera profetier som redan hade gått i uppfyllelse. Ännu mer tillämpligt på oss, för vi har ännu fler profetier som vi ser uppfyllelsen av. Så kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska ske, vad som ska komma, långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Så det är därför vi är vissa om att Jesu förutsägelser om sin andra ankomst i makt och härlighet, det ska också ske precis som han förutsagt. Och i dagens evangelium så förbereder Jesus oss på sin andra ankomst, så att vi ska vara förberedda. Vi ska veta, vi ska kunna tyda de tecken som föregår hans ankomst. Strax före vår text så har Jesus förutsagt tecken på hans andra ankomst. Och fram till vår text så har han förutsagt dels tecken av allmän karaktär, och dels ett specifikt, speciellt tecken. Och det speciella tecknet, det var ju någonting som var otroligt för de lyssnare som då lyssnade på honom. Men det gick i uppfyllelse, och det speciella tecknet, det var ju Jerusalems förstöring och templets förstöring. Det gick i uppfyllelse år 70 efter Kristus. Och det tecknet är som inledningen på alla andra tecken som ska föregå Jesu återkomst. Men de andra tecknen, de är mer av allmän karaktär, så att vi kan inte säga att de tecknen går i uppfyllelse på någon specifik händelse, att den, precis den här händelsen i historien, det är uppfyllelse. Eller man kan säga så här, de allmänna tecknen har sin uppfyllelse i många olika händelser. Så vi är inte den första generationen som ser att det framträder falska messiasgestalter. Vi är inte den första generationen som får höra om rykten om krig och uppror, eller att det blir stora jordbävningar eller svält på den ena platsen efter den andra. Det är ju sådana tecken av allmän karaktär som går i uppfyllelse på många händelser. Eller att kristna ska bli förföljda. Men vi ser ju att idag så är det ju, man kan säga, väldigt intensivt, en hög grad av uppfyllelse. Bara det här med att kristna blir förföljda, så idag så räknar man väl med att 80% av all religionsförföljelse överhuvudtaget i världen riktas mot kristna. Och så kommer vi då till vår text, och i vår text så förutsäger Jesus ytterligare ett speciellt tecken, ett specifikt tecken som ska föregå hans återkomst i makt och härlighet, och det är att himmelens krafter ska skakas. Och när han säger så här, tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stånd, till människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, till himmelens krafter ska skakas. Och vad är det att himmelens krafter ska skakas? Ja, vi kommer att känna igen det när det sker. Men att nu förklara exakt vad det innebär är väl inte helt så lätt. Men vi förstår att det betyder att den ordning som vi ser, den regelbundenhet vi ser nu i sol och måne och stjärnor, att de förs fram i sina bestämda banor, de krafterna ska skakas eller rubbas. Och det är Gud som uppehåller hela universum. Det är han som för sol, måne och stjärnor fram i sina bestämda banor. Men strax före Kristi återkomst så ska himmelens krafter rubbas. Och det betyder nog att solen, månen, stjärnorna kommer att ta en annan kurs än vad vi är vana vid. Och det ska bli uppenbart för alla att himmel och jord går mot sin undergång. Jesus säger ju i vår text att himmel och jord ska förgå. Och i aposteln skriver i andra Petribrevs tredje kapitel att de himlar och den jord som nu är i kraft av Guds ord sparade åt elden. Och då Herrens dag kommer, så kommer himlarna att försvinna med våldsamt dån. Himlakroppar kommer att upplösas av hetta, och jorden och allt det som finns på jorden kommer inte mer att finnas till. Så det är fruktansvärda krafter det rör sig om. Och när det här tecknen visar sig, så kommer folken att gripas av ångest. Människor kommer att ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. De är inte förberedda. De vet inte vad det är som händer, fastän Gud har förutsagt det långt i förväg. Varför? Jo, därför att det är ett otroende släkte. Så, och det här är ju historia. Man kan säga det är ju att Kristi andra ankomst är ju en unik händelse, men ändå är det historien upprepar sig, för att det här med att med ett otroende släkte står oförberedd på vad som sker, det har ju upprepats tidigare. Gud uppenbarade sin vilja för våra första föräldrar Adam och Eva. De var ju vittnen till Edens lustgård. De hade vandrat med Gud, talat med honom, hört honom. De hade fått veta allt om skapelsen, och Adam visste allt hur han skulle förvalta skapelsen. De hade varit med om syndafallet. De visste vad den förändringen innebar, att bli underkastad synd och död. De hade fått höra Gud själv förkunna löftet om frälsaren, och de förmedlade alltihop till sina barn. Så barnen fick veta allt. Och det bästa hade ju varit om barnen då fortsatte på samma sätt och förmedla samma sak till sina barn, men så skedde inte. Utan vissa föräldrar, de slutade föra det vidare till sina barn, och på grund av otro, på grund av synd och ondska, så föll det i glömska för ett uppväxande släkte. Och när man sen kommer framåt i historien mot Noas tid, då var det svårt att överhuvudtaget hitta troende människor på jorden. Och de som hade fått en kristen uppfostran, de övergav den och avföljde ett syndigt liv. Det var ett otroende släkte. Så här står det i första Mosebok 6 kapitel. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det har ju inte skett någon evolution på det området så att människan har blivit bättre från de dagarna, utan människan är ju precis likadan. Så vi har den här syndiga roten, bär vi med oss. Alltså, deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Nu är det ju så att människor, de tycker ju inte att deras tankar och avsikter är alltigenom onda. Så när en människa till exempel lever ett hederligt liv och förlitar sig på sitt förnuft, vill inte förlita sig på Guds ord, säger det sager och myter, utan jag litar på mitt förnuft. Och jag har avsikten att leva ett så bra liv som möjligt och ordna ett så bra liv för mina barn som möjligt. Alltså, människor anser inte det som ondska. Ändå, vad är det som sker? Jo, de förkastar Guds ord. De förkastar sin skapare. De förkastar Guds löfte om frälsning. De förkastar precis honom som de är skyldiga att älska och frukta mer än någon eller någonting annat. Men så var det. Deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Han var bedrövad i sitt hjärta, och Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Ja, han rätt att ångra sig, ja visst. På samma sätt som en krukmakare som inte är nöjd med sitt verk ångrar och börjar om på nytt. Visst har Herren rätt till det. Jag ångrar att jag har gjort dem. Gud förutsåg vad som skulle komma. Var det någon som trodde? Ja, en. Som vi vet, Noah. Så han var ganska unik i sitt släkte på det sättet. Och på Guds befallning så byggde han en stor farkost. Och i vatten och på grund, i kraft av Guds ord, så dränktes den dåtida världen och gick under. Och på grund av sitt löfte, för att löftet skulle gå i uppfyllelse, på grund av löftet till frälsaren och på grund av sin nåd enbart, så räddade Gud Noah och hans familj. Och efter floden så upprättade Gud sitt förbund med människorna och lovade att vattnet aldrig mer skulle bli en flod som utplånade allt liv. Och det var ju tur det, för att annars hade det nog kommit en och två floder till. Tänk bara på förra århundradets stora brott, ojämförligt stora brott. Alla de miljoner som Stalin tog livet av, alla de miljoner som Mao tog livet av, alla de miljoner som Pol Pot tog livet av, alla de miljoner som Hitler tog livet av, alltihop inom ett århundrade. Alltså hundratals miljoner människor som bara går dödas på grund av ondska. Varför kommer det inte floden? Varför gör inte Gud slut på alltihop? Han har lovat att inte göra det. Han ska inte sända någon mer flod. Hur som helst, från Noa och hans söner så härstammade släkte som nu lever. Men återigen upprepas samma sak på grund av människornas otro och synd. De förkastar Guds ord. De slutar tala om Guds förbund. De slutar tala om Guds löften. De slutar tala om Guds uppenbarelse. Vad som skett följer glömska bland människor. Och det är fortfarande glömska, fast än man nu ser så tydliga spår i naturen av en flod, så tror man ändå inte. Fast än man står och tittar där på spåren av en flod. Det här är spåren av en flod. Och genom tron så gick Guds ord förlorat, så att det var så många folk och även en stor del av judarna, många folk och även en stor del av judarna var helt oförberedda och förstod ingenting när stjärnan kom. Det var några få från östern som kom och några få herdar som kom till stället. Det var ingen stor tillströmning. De visste inte vad som hände när Gud uppfyllde de forntida förutsägelserna och löftena. Men människors otro rubbar ju inte Guds trofasthet. Trots att den absoluta majoriteten av människorna hade glömt Guds förbund, så uppfyllde Gud löftet om frälsaren. Gud hade utvalt ett folk. Han hade gett dem sitt ord och sina löften för att de skulle ta emot frälsaren när tiden var inne. Men det heter han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Genom helighetens ande blev Jesus med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Ändå tog bara några få emot honom. Som det var på Noas tid, eller då frälsaren kom, så kommer det också att vara när han kommer tillbaka på den yttersta dagen för sin andra ankomst. Trots att allt är förutsagt och ingenting annat sker än det som Herren förutsagt, så ska mänskligheten vara lika oförberedd. På grund av otron så ska de inte veta vad det innebär då himmelens krafter skakas. De vet inte vad det innebär när tecken visar sig i solen, månen och stjärnorna, fast allt är förutsagt. Astronomer studerar planeternas banor och de försöker förklara allt med olika krafter som vi känner till, centrifugalkrafter och gravitationskrafter. Men vad vi inte kan iaktta och vad ingen vetenskapsman kan iaktta med sina instrument, det är att Gud har skapat allting genom sitt ord, och det är han som uppehåller allt och för planeterna fram i sina banor. Det heter, genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn, alltså alla planeter, galaxer, solsystem. Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Vetenskapsmännen, de tror att de krafter vi nu ser, de kommer att vara igång på samma sätt, så att framtiden är ganska förutsägbar. Men Jesus, han säger att himmelens krafter ska skakas. Det är inte alls förutsägbart på det sättet. Så att det här gör oss till astronomer av första rang egentligen. Så när astronomerna inte vet vad det betyder när himmelens krafter skakas, då vet vi det. vi vet vem som har skapat allt. Vi vet vem som för allt fram i alla planeter, solen och månen fram i sina bestämda banor. Och vi vet också vem som kommer att rubba och skaka det hela. Och vi vet vad som då ska hända. Då kommer Kristus tillbaka. Och Jesus gör ju en liknelse, precis som vi vet när vi säger att det knoppas på träden. Så vet vi att nu kommer sommaren, nu är det vår, nu kommer sommaren nästa. Så vet vi att när det här börjar ske, då är hans ankomst nära. Och det finns ingen anledning för oss att gripas av ångest. Det som är så fasansfullt för de otroende, att de kommer att dö av skräck, ge upp andan av skräck. Samma tecken ger oss. Vi kommer också att bli förskräckta, men vi behöver inte vara förskräckta. Utan Jesus säger, istället ska ni göra så, då ska ni räta på er. När allt detta börjar ske, så räta på er och lyfta upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Och då ska man se människosonen komma på ett moln med stor makt och härlighet. I ett moln med stor makt och härlighet. Förra söndagen, då såg vi honom komma i stor ödmjukhet och saktmod, för att upprätta och utbreda sitt rike genom att ta straffet för vår synd och sona vår synd. Och i honom, och genom tron på honom, kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Det här är ju den stora skillnaden mellan oss och de som litar på sina egna gärningar. För en som litar på sina egna gärningar kan aldrig vara säker. Man kan aldrig vara säker på hur Gud ska bedöma det hela, eller om det hela räcker. I honom, alltså Jesus, och genom tron på honom, kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Så när han kommer ska han inte komma i ödmjukhet, utan med stor makt och härlighet. Och vi som har tagit emot honom genom tron, vi kan räta på oss, och vi kan träda fram och hälsa honom välkommen. Det heter, till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå, och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem, för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så det är ju bra att få möta Herren i rymden, för här vill vi inte vara kvar. Så vi ska bli förlossade från den eld som ska upplösa himlakropparna och bränna upp allt som finns på jorden. När vi vet det här, har det någon effekt på vårt liv? Jag talade med en arbetskompis, och hon ville heller inte ha någon frälsare. Hon tyckte att hon kunde... Jag förklarar för henne att Kristus har sonat vår synd, och det är vår enda räddning. För vi klarar oss inte annars om vi ska göra räkenskap för vårt liv. Så vi lever i... Det enda är att vi lever i tacksamhetsskuld till honom. Vi lever i tacksamhet. Och då det enda är att vi är skyldiga honom tacksamhet och kärlek. Och då svarar hon så här, att så vill jag inte ha det i mitt liv. Att jag ska leva ett helt liv med att stå i tacksamhetsskuld till någon. Tänk att ha sådana skuldkänslor, att jag står i tacksamhetsskuld till någon. Och det kanske var fel att använda det ordet, att det enda är att vi är skyldiga honom att tack och lov. Men kanske bättre att säga att vårt liv är ju präglat av det här. Det är det som motiverar oss att leva, inte för oss själva, utan för honom som har gjort så mycket gott för oss. Så när vi vet allt det här, vad Jesus har gjort för oss och vad han ska förlossa oss från, då ska vi leva efter det, och det är hans kärlek som motiverar oss. Paulus uppmanar oss så här Jag uppmanar er bröder vid Guds barmhärtighet. Så han kommer inte med en piska, utan så han påminner oss om Guds barmhärtighet. Och vad är det här påminnelsen om Guds barmhärtighet och allt det goda han har gjort? Vad är det som, och vad ska det få oss att, hur ska det påverka vårt liv? Jo, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så vi ska inte söka flykt eller njutning i alkohol så att vi dricker oss fulla. Det varnar Jesus oss för. Vi ska inte heller låta livets omsorger snärja oss och tynga oss, så att vi är så upptagna av det så att Kristi dag kommer plötsligt över oss. Istället manar Kristus oss: vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Och när vi på det här sättet lever på det här sättet och väntar Kristi återkomst, Då finns det en sak som vi får vara beredda för, att det blir inget paradis här då för oss, utan då får vi vara beredda att bli hånade. I de yttersta dagarna ska otroende människor hånfullt säga det säger aposteln i andra Petri brevs tredje kapitel. Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Vi vet att det här Herren förutsagt, det sker. Vi ser ju tecknen gå i uppfyllelse, och vi kan lita på att det Herren sagt, det sker. Han är trofast, och därför väntar vi Kristi återkomst, och vi väntar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor enligt Guds löfte. Och Kristus konungen säger: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Amen, låt oss så be. Herre Jesus Kristus, kom snart i din härlighet och förloss oss. Sänd din ande till oss och stärk vår tro så att vi alltid håller fast vid ditt ord. Bevara oss så att vi inte går förlorade i alla de lidanden som föregår din återkomst, utan genom tron och din kraft vinner seger. Gör oss beredda att fria från allt som binder oss och med gott samvete ta emot dig när du kommer. Kom snart, Herre Jesus. Amen.